Ben in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back corner of the end zone. Santonio with a touchdown! I don't know how he did it!
What a throw, what a catch, what a game!
So Mike 43, call 57.
Ben!
Suffocate him! Make him miserable! All game long, get us the ball back!
You can love him or hate him, but he was Brad.
Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Rickard den här gången. När ja, vi fortsätter vår trend här i år, Rickard och Lasse. Han är på injury reserve-listan den här veckan. Det är next man up.
Jag tror att han har ätit en massa ischoklad hela julen och så vågar han inte komma tillbaka.
Ja, det kan vara så. Han är liksom lite för skyldig. Han visste att vi skulle komma på honom.
Ja, troligtvis, troligtvis. Nej, vi har ju väl slitit till här, känns det som, hösten här. Någon av oss med någonting hostande eller snorande eller vad det nu än kan vara som har gjort att vi har varit en man kort. Men vi har ju löst det förut. Vi löser det säkert idag också.
Det går säkert bra. Det går säkert bra. Sen så förhoppningsvis är han tillbaka nästa vecka, så det ska nog inte vara några konstigheter. Vi ska ju skjuta lite nyårsraketer idag, hade vi tänkt. Vi är väl inte själva helt hundra på exakt vad det betyder, men vi ska i alla fall lyfta upp lite spelare och tränare och lag och sånt där som vi tycker ändå på något sätt exploderat på NFL-himlen i år och gjort ett avtryck på något sätt. Det är så luddigt lägga upp det, Rickard, så vi kan liksom ta alla möjliga konstiga saker som vi vill prata om. Men lite ett sätt att titta tillbaka på säsongen, året, och prata lite om spelarna och tränare och lagen som stått ut, kanske kommit från lite större anonymitet och sen slagit igenom eller vad det nu kan vara. Och så har vi någon kort nyhet och så har vi haft lite matcher, och såklart så ska vi titta på vecka 17 nu när det börjar bli... Ja, det är fortfarande lika tajt i slutspelsracet, känns det som. Det har ju hänt en del. Det blev ju en stor grej av att Detroit Lions knep sin divisionstitel på första gången på 30 år,
typ,
något 30 år, något sånt. Så att några lag som ändå har stämplat sin biljett här, men det är många divisioner och i båda konferenserna är det fortfarande tajt där bak.
Väldigt. Och vi satt här lite inför och tittade på matcher till nästa vecka och funderade på vilka som måste vinna för att man ska kunna komma in. Och det är ett ganska snårigt liksom tiebreaker-situationer för många av de här lagen. Förhoppningsvis är det några som spelar ut sig den här veckan så att det ser, bilden klarnar lite inför nästa vecka.
Faktiskt. Ja, det är, man vill inte ha för mycket med så här matematiska slutspelsplatser, utan det är ju schysst om lagen faktiskt går vidare med lite, ja, med lite ont bakom sig. Och det nu betyder. Och vi har en liten nyhet som jag snappade upp här i alla fall under den här julledigheten, där man kanske är lite off the grid, inte alltid 100% koll på nyhetsflödet, men jag såg att Denver Broncos ska bänka Russell Wilson resten av den säsongen, och det var ju lite intressant. Klickar man in och läste lite, och det är troligtvis på grund av att det finns några ekonomiska implikationer där, att om han skulle skada sig och få en väldigt allvarlig skada, så har han en sån här injury clause i sitt kontrakt, att det blir en stor summa pengar som blir garanterade längre fram i tiden. Jag tror att det är för 2025, så att de bänkar honom här nu resten av året, för att de har ju ändå ingen chans på slutspel, och slipper då hamna i en situation där man kanske blir låst då, utan man har lite mer flexibilitet. Men det skickar ju en viss signal. Kanske de flesta skulle göra så här bara för att vara på den säkra sidan, men skicka en viss signal kanske att man inte är helt övertygad om att Wilson ska vara kvar där till 2025.
Ja, påminner ju lite om vad Raiders gjorde med Derek Carr förra året när man bänkade honom de sista två matcherna, just för att slippa liksom den typen av lönekrångel om man valde att gå vidare. Nu är ju Broncos i en ganska krånglig situation i alla fall med Wilsons kontrakt, men jag håller med om att det säger någonting kanske om att de vill öppna upp för möjligheter att ha en annan QB längre fram. Om det är nästa år eller om det är efter det vet jag inte riktigt.
Nej. Wilson börjar ju komma upp lite grann i åren, såklart. Han sitter ju på ett jättekontrakt som kostar väldigt mycket pengar, och även fast han har spelat bättre i år, vi har lyft honom liksom i positiva ordalag här under året för att han ändå har spelat upp sig från vad han levererade förra säsongen, Så är det ändå, det är inte så att de har något jätteexplosivt anfall och man lite grann känns som att man kanske coachar runt det lite grann, springer bollen ganska mycket och låter honom kasta de här långa passningarna. Men man har ju inget, man lutar sig ju inte jättemycket på honom med tanke på hans lön. Så att även i playcallingen så kanske man inte blir helt övertygad om att de själva tycker att de har en absolut superstjärna på QB-positionen.
Kanske inte att han är värd alla de pengarna de betalar honom, men på något sätt så kanske de ändå, jag menar, han spelar tillräckligt bra för att inte rättfärdiga det kostnaden kanske, men att rättfärdiga att man ändå på något sätt sväljer den lönen något år eller 2 år till. Det är väl någon potentiell out här, tror jag, om det är efter det här, nu borde jag haft kontraktet fram här, men om det är efter säsongen 2025 tror jag att de har möjligheten att släppa honom utan att det blir alldeles för stora liksom, kostnader längre fram och att massa döda pengar. Och ja, absolut, de coachar väl för att liksom maskera hans svagheter, men jag vet inte om de skulle vara så sjukt mycket bättre om de hade alla de döda pengarna som det innebar att släppa honom och sen då spela med någon sorts annan något billigt alternativ på något vis.
Nej. Och det är väl lite, för man får väl se lite, det är väl därför också de vill ha lite flexibilitet, för att det kan ju bli så att han kanske skadar sig nästa säsong, de gör en jättedåligt år eller han går ner helt ner i tanken på något sätt och sen så får man en hög draftposition och det finns mycket spännande alternativ och sånt där. Och då kanske man vill ha det valet ändå, att kunna satsa på något nytt, ungt, billigt och liksom gå vidare. Men vi får väl se, jag tycker ändå som du säger, han har spelat mycket bättre och det är inte helt lätt att ersätta honom med någon som är bättre. Men kostnaden gör ju att man tänker kanske två gånger i alla fall.
Absolut, absolut.
Om vi ska kika lite grann på matcherna då, som spelades här under julen innan vi skjuter lite raketer då. Den kanske ska vi börja med den mest intressanta matchen, så var väl det kanske Ravens 49ers, i alla fall på förhand. Det fanns ju mer spännande matcher kanske som spelades, men det var väl den som alla såg fram emot. De två bästa lagen i NFL får man kanske säga den här säsongen. Jag tycker det i alla fall. Och det blev en väldigt intressant match på många sätt tycker jag. Den liksom böljade lite fram och tillbaka. Det blev en del misstag från Brock Purdy som slutade matchen med fyra interceptions tror jag. Och Ravens vann med 33-19. Ja, jag tycker det finns en del att säga om det. Har du sett den här matchen?
Ja, jag såg den. Jag tittade inte sista kvarten.
När
Då
Sam
kändes
Darnold kom
matchen.
in och sådär.
Ja, precis, då kändes den något avgjord. Men vi har ju pratat lite om det här 49ers-laget, att på förhand nu trodde vi att de skulle vinna. Det trodde jag också, även fast jag kan hålla med om att det var jämnt, att även på förhand såg jämnt ut. Men de har ju varit så sjukt bra. Men vi har ju pratat om att så här, när matchbilden inte blir så som de vill ha den, så låser det sig för dem. Och de har kanske inte den typen av anfall som liksom kan komma tillbaka när de hamnar i underläge. Och det blir ju, nu är alla interceptions är ju inte på grund av nödvändigtvis dåliga beslut av Purdy, men när de hamnar i situationer där de behöver vara lite mer aggressiva i sitt passanfall, de blir lite mer endimensionella än vad de är när de är liksom tålmodiga med sitt springspel. Det är ju lite den här typen av matchbilder som vi har sett dem ha tidigare, både i år och sen liksom förra året och lite under kärnan där, att de liksom, det sitter inte och ser inte lika cleant ut som det gör när de liksom jag har ledning, för då är de ju, det är då de är de här ostoppbara 49ers.
Ja, men verkligen. Kan man säga att alltså Ravens anfall och Lamar Jackson spelade väldigt bra i den här matchen också. Men den stora storyn är ju kanske försvaret, som du säger. Det var en del tippade passningar, lite andra sådana där grejer som hände. Men det var ju ofta forcerat av Ravens på något sätt. Det känns ju som att just med 49ers, det känns som att många liksom faller tillbaka där och spelar ett ganska passivt försvar mot 49ers. Man vet hur farliga de är. Man vill undvika de här explosiva spelen och man försöker liksom att minimera skadan på något sätt. Och det blir ju ofta så att 49ers, som Shanahan är så himla bra och de har så många olika playmakers, så att de ofta får diktera matchbilden lite grann. Och här tycker jag att Ravens gör det. Ja, men det är vågat liksom. Man måste ha väldigt bra spelare. Man måste ha flexibla spelare. Jag såg någon av våra någon i våran Patreon-slack delade lite någon statistik på hur många olika positioner Kyle Hamilton hade ställt upp på i den här matchen, safety-in, som är väldigt flexibel, bra, mångsidig spelare. Men jag tycker att här, the Ravens, de vågar chansa lite grann. De vågar liksom gå upp, de vågar blitza, de spelar väldigt aggressivt, de flyttar runt spelare som Hamilton till exempel i olika positioner. Och då så tar man tillbaka kommandot lite grann, för annars är det lätt mot det här 49ers-laget, tror jag, att de liksom får sätta, som sagt, matchbilden. Och då, de hittade ju en del stora spel, inte minst till Kittle, några till Ayuk där, McCaffrey hade något stort springspel också, men mellan de här stora spelen så lyckades försvaret också forcera fram rätt mycket stora spel, för att man spelade väldigt aggressivt, chansa lite, och man fick, tog några smällar, men man gav också en helt gäng smällar. Så att man spelade den här matchen med, ja, ganska respektlöst coachat från Ravens och aggressivt. Och det lönade sig, och man lyckades forcera fram lite misstag. För man kan ju säga om Purdy, jag tycker inte att han, alltså jag vet inte om det hans liksom, om man tänker så mycket annorlunda kring honom än det här, men han är ju en, liksom en aggressiv spelare. Han, och det är ju det som gör honom så bra, kanske snäppet bättre än vad Garoppolo var i 49ers. Att han diagnostiserar ganska fort, läser försvaret bra, litar på det han ser och släpper bollen direkt. Och han är väldigt aggressiv. Han är ju mer liksom en Philip Rivers-typ än vad han är en Tom Brady-typ kanske. Att han spelar med liksom ganska små marginaler ofta. Och liksom spelar det som det är kallat. Men när man lyckas förvirra honom lite grann, man lyckas få lite press, ja, men då gör han det som han förväntas göra ändå, och kasta bollen liksom in i tajta situationer, och då kan man kanske forcera några sådana här misstag. Det är väldigt opportunistiskt och aggressivt av Ravens, tycker jag.
Ja, verkligen. Och det du pratar om är ju kanske nyckeln i det, att så här forcera fram egna explosiva spel på försvaret. För det som 49ers gör, som du också säger, är de skapar sina stora explosiva spel, men om de kan göra det samtidigt som de liksom jabbar sig fram i småspel hela tiden, det då är de ju ostoppbara. Nu, om man då utmanar dem till att säga, men ni måste sätta de här stora spelen eller inget på något vis, för det var lite så Ravens tvingade, alltså vågade utmana dem att spela. Så jag tror att 49ers hade lika mycket explosiva spel den här matchen som de har alla andra, men eftersom att Ravens då lyckades kontra och skapa sina stora spel, sina turnovers på försvaret, så blir ju matchbilden såklart helt annorlunda. Och sen så det har ju pratats mycket om Purdy och hans MVP-kampanj nu, och hur mycket den har liksom smutsats ner av den här matchen. Det som kanske jag framförallt tycker står ut är väl skillnaden mellan honom och Lamar i hur de liksom bär sina respektive anfall. För att allt i Ravens går ju genom Lamar, och det är han som är nyckeln i den offensiva liksom framgången. Och i 49ers så märker man att Purdy kanske inte är den personen som kan överkompensera när saker och ting, eller kompensera när saker och ting liksom inte riktigt stämmer, och att han inte är den som liksom kan så här, ja, men jag tänker tvinga fram någon sorts typ av offensiv framgång, så som det känns som att Lamar kan göra. Antingen så funkar passningsspelet, eller så gör det inte det, och då springer han istället med bollen. Och Lamar är ju liksom nyckeln som gör att Ravens hela tiden tar sig framåt.
Ja, nej, men visst, så är det ju. Och det är ju lätt, som alltså du pratade där med försvaret där också, att när 49ers får vanligtvis de här stora spelen, då blir det ju ofta så att försvaren blir lite chockad av det kanske. Man backar bak lite grann, det skapar lite yta för McCaffrey. Men när man bara om man bara liksom, man accepterar de här, att man åker på de här igen, så bara fortsätter man komma och komma och komma. Och skapar inte, då får inte McCaffrey, klart han hade några spel här också, det kommer han alltid ha, men han fick inte samma ytor, man vågade spela liksom aggressivt med sitt secondary och såna här grejer. Ja, nej, men det är intressant match, och som med Purdy där. Nej, det är klart att han bär ju inte det här laget. Sen har han gjort en jättebra säsong igen, och spelar ju på en jättehög nivå, och liksom de skulle aldrig komma på tanken att byta ut honom. Han gör ju ett otroligt bra jobb för 49ers, men han är ju inte, det är inte meningen, och de vill kanske inte ens att han ska vara den typen av spelare som Lamar är, särskilt när man har så många, otroligt många bra spelare i sitt anfall. Det behövs ju inte egentligen, men när man hamnar i en sån här situation, då blir det kanske lite svettigare. Sen kommer han väl inte ha 4 interceptions varje gång de möter ett bra försvar, utan han har ju spelat bra matcher mot de bra lagen också, men här blev det tufft för dem.
Ja, och det är ju så här, Nu vinner Ravens den här matchen väldigt, väldigt övertygande. Men det säger ju inte att 49ers är totalt borträknade. Och det har man ju kanske sagt om andra matcher när lag förlorar liksom den här turnover-statistiken så där enormt grovt att det liksom, om det krävs 4 turnovers för att man ska kunna vinna över 49ers så är de fortfarande ett väldigt bra lag.
Ja.
Och det är ju bara en så här statistisk slump många gånger. Eller alltså, turnovers är svårt att liksom räkna med att man kommer kunna forcera fram. Och då skulle ju matchbilden kanske se helt annorlunda ut. Kastar han inte den där första interception som är totalt dumdristig i början av matchen utan att det blir en touchdown där istället. Jag tror att det är deras första offensiva serie. Så då kanske liksom du får den här så hade kunnat spela sitt spel på ett lite mer tålmodigt sätt. Så
visst.
Fortfarande 2 riktigt bra lag. Och förhoppningsvis så som den såg ut. Jag skulle gärna se de här spela i en Super Bowl senare sen i februari.
Absolut, och då är det ju inte alls säkert att man håller Ravens som favoriter om de möts igen, utan det blev en sån match den här gången och de gjorde det jäkligt bra. Men det kan bli en annan match nästa år när de möts.
Absolut.
Vad finns det mer för intressant att säga då? Vad såg du mer?
Jag lyckades ju knappa in där det var någon match mellan Raiders och Chiefs som känns kul att titta på, tyckte jag.
Ja. Just det, jag förstår väldigt att du tyckte den var kul.
Trevlig. Ja, det var en väldigt trevlig julklapp. Jag skrattade ju på den när vi pratade om den matchen och sa så här, men vi kommer inte vinna den där. Och så gjorde ju det, det är helt fantastiskt. Utan att, jag tror att Aiden O'Connell inte hade en lyckad passning efter första kvarten.
Nej. Intressant, 0 passjards i andra halvlek.
Ja, precis. Ja, man behöver inte kunna passa bollen, det är överskattat. Det gäller bara att springa bollen och ha defensiva touchdowns. 2 stycken defensiva touchdowns, en fumble recovery och sen en pick six. 2 spelare rad för Raiders. Och sen så lyckades man vinna den här på en jävla sjukt sätt. Chiefs anfall var ju helt usynk. Alltså inte bara att de jag vet inte, det kändes som att de var så här visste inte vart de skulle vara. Patrick Mahomes var skitfrustrerad. Han stod typ och skrek på sin offensiva linje. Han skrek på sina receivers, han stod och pekade. Han var ju typ den som sprang mest, hade mest running, rushing.
De sa ju det på sändningen flera gånger att han såg helt utmattad ut, och även så här på sideline-reporten, bara Mahomes är helt liksom slut, och det var ju typ i första halvlek. Alltså, han fick kuta runt som en dåre.
Ja, för Raiders defensiva front ska man ju säga, de hade ju ett väldigt övertag, och Chiefs saknade ju sin start, left tackle, och spelade ju med Wanya Morris, tror jag, någon rookie som de draftade sent, som hade det jättesvårt på Malcolm Coons bland annat, som hade 3 sacks, tror jag. Nej, så Raiders kom, de var lite mer beredda att spela. Chiefs kanske var lite väl, kanske var en sån här alltså match man ser förbi när man tittar på spelschemat och tänker att vi behöver inte ens förbereda oss så mycket för Raiders, de är liksom inte särskilt bra, och vi har vunnit över dem alla, varje gång vi har mött dem i stort sett. Det var ju första gången sen 2020, tror jag, som Raiders vann. Så jag tror inte kanske att man kom, det kändes inte som att Chiefs kom förberedda.
Nej, och de har ju sett liksom lite halvhafsiga ut hela året, Chiefs anfall. Och det här var väl kanske bland det absolut hafsigaste vi har sett. De har ju problem, de har ju stora problem i sitt anfall. Det är liksom inget nytt. De är inte särskilt bra offensivt, och det känns ju konstigt att säga. Och de har vunnit mycket match på sitt försvar. Men tillåter man såklart 2 defensiva touchdowns tidigt i matchen, då är det ju liksom, spelar inte så stor roll vad försvaret gör sen. Raiders, som sagt, som du var inne på där, hade knappt en pass, kanske inte en enda lyckad passning efter första kvarten, men det spelar liksom ingen roll, för att Chiefs anfall kan inte bidra, helt enkelt. Och då spelar det inte så stor roll om man inte då skaffar egna defensiva touchdowns, men det är lite väl mycket begärt, särskilt när motståndaren bara springer bollen. Så det blir ju tufft. Man vet inte riktigt vad man har Chiefs just nu. Det är som, man har ju gjort det förr att man liksom har försökt räkna bort dem lite, men aldrig någonsin att Chiefs har sett så här dåliga ut offensivt, aldrig ens i närheten så här dåliga som vi har sett dem nu sen Mahomes kom till Chiefs. Och det är ju knappt att man ser dem som en seriös utmanare just nu, så som de har spelat. Men kommer de till slutspel och liksom försvaret spelar bra, man hamnar inte i den här typen av situationer, då tänker man ju ändå att de skulle kunna slå rätt många lag. Men det är ju knappast för att de visar det på plan.
Nej, det är ju bara för att man har högt förtroende för Andy Reid och Mahomes och kanske Kelsey också till och med, som är, återigen var ganska osynlig. Ja, nej, det låter ju konstigt när man tänker sig att Chiefs släppte 6 poäng, försvaret till att 6 poäng och så förlorar de matchen. Det låter ju liksom inte som att man pratar om det Chiefs som vi har varit bortskämda med, eller inte just vi Raiders-supportrar, men alla ni andra fotbollsälskare.
Ja, lite kramkalas för Antonio Pierce där också, interim HC efter. Så vi får se om han får chansen att stanna kvar en säsong för Raiders.
Ja, det fyller ju på CV:t med den här och sen utklassningen av Chargers. Det tror jag Mark Davis gillar.
Ja, det är inte dumt. Det är inte dumt. Vad hade vi mer för kul då? Browns Texans ska man ju nämna någonting om i alla fall. Browns vann ju med 36-22. Texans spelar ju med Davis Mills här. Fortfarande skada på Stroud. Handikappar de ju en hel del, och det har vi sett de senaste veckorna. Browns har ju galna Joe Flacco in som Crazy Joe, som kastar bollen till höger och vänster, och Amari Cooper i den här matchen som slog Browns rekord, tror jag i alla fall, för receiving yards. Hade ju 265 yards receiving i den här matchen på 11 mottagningar, 2 touchdowns på det också. Och det räckte gott och väl för att slå det här Texans-laget, och Browns ligger ju i förarsätet för wildcard-platsen där bakom Ravens.
Ja, ser bra ut. Jag kan tänka mig att det sitter en del frustrerade såna fantasy-spelare som har då mött Cooper i, vad är det, semifinal den här veckan, så var när han då slänger upp 260 yards, så att det känns liksom riggat på något vis.
Ja, den är ganska tuff faktiskt, om man åkte på den.
Men jävligt kul om man liksom, om man tänker nu i och för sig lyckades ju Steelers slänga upp 34 poäng med Mason Rudolph, och det såg lite annorlunda ut, men jag tänkte liksom, min första tanke direkt var när jag, nu såg jag inte hela Browns matchen, jag har bara kollat highlights och när det rullade förbi i de andra matcherna, men det känns lite som en annan typ av approach än det som det känns som att Steelers har haft under året, att man har varit restriktiv i anfallet och försöker kontrollera matchen med försvaret och hålla poängen nere, och Browns med Flacco när han bara bombar, som vi pratade om förra veckan också, att han vågar kasta i tveksamma situationer som verkligen kan löna sig, men det kan också straffa sig, men att det blir så här, ja, men istället för att försöka hålla nere poängen så vågar man med anfallet trycka på gaspedalen för att tvinga upp poängen och sen då i sånt fall utmana motståndarna att hänga på, och sen, och förhoppningsvis löser väl försvaret det om det skiter sig.
Ja, nej, men visst, och man har ju skador på sina running backs och sånt där annat också, så att man har ju också problem att springa bollen. Så då blir ju, det kanske är ens enda alternativ, men lite uppfriskande ändå att se att liksom ett försvarsbetonat lag inte, som du säger, spelar safe och försöker vinna tajta matcher, utan man, alltså försvaret kan ju fortfarande få lika många chanser att glänsa, kanske ännu fler om man tar ledningar och man skickar pass rushen och såna här grejer. Att man liksom bara spelar all out med sitt anfall och tänker att, ja, men de här misstagen, det kan vi nog säkert kompensera för någon annanstans. Och det har ju funkat bra. De har gjort 30 plus poäng i alla fall, 3 av de 4 matcher som Flacco har startat, och de har liksom spelat på den här bombs away taktiken.
Ja, det är kul.
Och tre raka vinster här nu, så att det går ju bra för dem.
Väldigt. Man kan lägga till där då Texans som torskade matchen, om man pratar om slutspelsbilden då i AFC South, så Texans torskade sin match, Colts torskade sin match mot Falcons, orimligt. Och Jaguars torskade mot Buccaneers, utklassade till och med av Buccaneers. Att det är inget lag som vill liksom ta förarsätet i den divisionen.
Nej, alla ingen som vill möjlighet. Gå slutspel.
Nej, precis. Alla vill bara drafta så högt som möjligt. Nej, det är väldigt slarvigt kan man tycka utav... alla tre. Texans kanske har en ursäkt då med att CJ Stroud inte spelar, men Jaguars och Colts har ju definitivt inga ursäkter.
Nej, Jaguars kanske är lite skadebekymmer där hos dem. Colts däremot att bli utklassade av Falcons var kanske inte riktigt vad man hade tänkt sig.
Nej.
Så det var väl den som kanske var mest förvånande, att Falcons ändå lyckas vinna med 29-10 mot Colts där med Heineken inne. Jag såg den här Seahawks-Titans-matchen också, kanske inte så himla mycket att snacka om egentligen. Den var väl ganska tight rakt igenom. Seahawks hade väldigt svårt på anfallet faktiskt. Titans försvar spelade väldigt bra. Rushen kom igenom enkelt. Sen gjorde man inte jättemycket offensivt, men han hade ändå en stabil ledning. Och sen så lyckades Seahawks göra 2 touchdowns i fjärde kvarten. En game-winning drive där för att mer eller mindre stänga matchen. Det var 50 sekunder kvar eller något sånt där som Titans hade när de fick tillbaka den. Så att Seahawks höll sin säsong vid liv där. Geno Smiths 14:e game winning drive tror jag på hans 64 starter. Så att han har gjort det ett par gånger nu. De spelar ju rätt mycket tajta matcher också i och för sig och har varit lite trög startare offensivt, så han har fått en del chanser, men för det mesta så lyckas han ändå få det gjort på något sätt, och han gjorde de serierna väldigt bra i alla fall. Annars var det väldigt trögt för Seahawks anfall, men de håller sig vid liv där nu, har ju en viktig match mot Steelers här nästa vecka om man ska lyckas nästla sig in i slutspelet.
Ja, och det ja, nu ligger ni väl bra till för att kunna ta er dit, eller?
Ja, alltså vinst mot Steelers så ser det ju väldigt bra ut. Sen är det ju Cardinals sista för Seahawks.
Ja, den borde ni ju kunna promenera hem.
Mm. Men tajta seger här, för även Eagles-matchen satt ju ganska långt inne. Och den här hängde på ett hårstrå när jag satt där sent på julafton. Och var helt osocial med en liten dator bredvid mig medan alla andra umgicks och kollade på Seahawks sista serier här.
Philly-matchen var ju ändå imponerande. Det här var ju kanske inte lika imponerande vinst.
Nej, det var det ju inte. Men jag menar att de var tajta. Så att man har verkligen små marginaler här om man nu lyckas ta sig till slutspel.
Det ligger väl lite i DNA. Det känns ju som att det är så Pete Carroll har spelat fotboll hela sitt liv. Hela coachkarriären. Att
ni och lite så är det kanske. Ja. Lite så är det. I alla fall de senaste åren när man inte haft så här dunderbra lag som man kanske hade tidigare under Carrolls första år där. Vad ska man mer säga? Buccaneers utklassade där Jaguars som du nämnde att de torskade. Mayfield fortsätter att spela bra för dem. De var med 30-12 där. Buccaneers är ju också i slutspelsjakt, leder ju sin division just nu före Falcons och Saints. Så en viktig match för dem där också. Men de ligger ju faktiskt väldigt bra till nu på att ta en slutspelsplats också.
Ja, det är ju tajt i den här divisionen. De möter ju varandra lite här mot slutet. Så det gäller ju att de plockar hem de matcherna. Jag tror att de har Saints nu den här veckan och så har de Panthers nästa vecka. Men de visar väl kanske lite mer hopp om att göra avtryck i slutspelet än vad de andra lagen gör.
Mm. I den divisionen. Visst. Ja, de är lite fart i dem.
Cowboys måste vi stanna vid ändå. Det var ju ändå en stor match tycker jag. Dolphins lyckades vinna 22-20. Det känns som man pratar lite om olika typer av spöken. Cowboys på bortaplan och som de har haft problem med under hela året, och Dolphins som har haft problem mot lag som har ett winning record. Så någon av de här spökena skulle i alla fall försvinna, och Dolphins lyckades vinna matchen 22-20 med en sista avgörande offensiv serie för ett field goal. Men alltså, jag tycker ändå att båda lagen gör det här jävligt bra. Cowboys torsken här, fine. Man var väl på något sätt, man levde väl i hoppet om att kunna knipa först sidan, fast det såg ut att vara utom räckhåll. Förlusten kanske inte är så smärtsam egentligen. Jag tyckte att de spelade bra. Jag tyckte att de, framförallt i början av matchen, så drev de på. Den första serien som slutade i en fumble är helt olycklig, men jag tyckte att då kändes det som att de kunde liksom styra offensiv, att deras offensiv kunde styra lite hur de ville. Och det är ju samma sak med den touchdownen som de gör precis i slutet av matchen. Så de har ett par riktigt, riktigt fina offensiva serier. Sen har de lite andra misstag i mitten där det inte händer så mycket. Och försvaret som har lite svårt ibland att släppa det här Dolphins-anfallet. Tyreek Hill spelade bra. Men håller man Dolphins ner till 22 poäng så tycker jag ändå att Cowboys försvar kan vara ganska nöjda med det.
Ja, de lyckades ju stoppa dem med lite bend but don't break där. Försvar på Cowboys med 5 field goals här Dolphins i den här matchen tror jag. Så det var lite det man höll den tight. Annars kanske Dolphins kändes liksom bättre på något sätt ändå. Jag vet inte, man fick ganska mycket press också på Prescott här. Så lite orosmoment kanske kring passblockering för linjen och sådär. Dolphins defensiva linje så spelade väldigt bra också.
Ja, men nu spelade väl inte Tyron Smith, eller?
Nej, det gjorde han inte, att deras left tackle.
Så det gör ju, nu vet jag inte hur det ser ut för honom, men när han är tillbaka sen så känner jag mig också dessutom ännu mer trygg på något vis. Men två bra lag i alla fall.
Mm. Håller med. Men Cowboys lite grann i gungning. Jag tycker du är lätt dem off the hook lite enkelt här. Jag har gjort ett par svagare insatser här nu några veckor i rad här nu. Så att kommer kanske inte in i slutspelet med det bästa momentumet direkt. De har sett bättre ut under säsongen än vad de har gjort senaste tiden. Det kanske man kan säga i alla fall. Men jag håller med att de är bra. Men de har några saker som de måste fundera på ändå.
Och nu har jag en match den här veckan som vi kommer komma till sen då, att de kan försöka bevisa
Just
sig värdiga sin nuvarande seed i alla fall.
ja, Bills vann tight match mot Chargers, höll på att slarva bort det där, men lyckades ändå nypa in ett field goal där och vinna den och hålla säsongen vid liv. Tur var väl det, tycker jag, för de hör ju ändå hemma i slutspelet. Jag har inte sett den matchen, så jag har inte så mycket att lägga till där. Det var ju en match för väldigt länge sedan mellan Saints och Rams. Känns som också sådär match man tänkte att jag såg Rams som ganska stora favoriter i den här matchen, och de hade ju också en jättestor ledning och Saints knappt liksom knåpa ihop lite poäng i slutet för att tajta till siffrorna lite. Den slutade 22-30, men Rams var mer överlägsna så i den här matchen.
Absolut.
Jag tycker de verkligen övertygar Rams. Jag har sett vassare ut än Saints hela säsongen egentligen. Så att, får man se här. Saints har fortfarande chansen, men tror inte att de är ett lag som skulle kunna göra särskilt mycket skada i slutspelet om de tar sig dit.
Nej, det är väl tyvärr så. Nu har de ju, det är lätt att säga som att den divisionen är så svag. De är ändå en ganska tacksam väg dit. Vinner de över Bucks nu så ligger de ju ganska bra till som Falcons sista. Men det är ju de två lagen som de slåss med mot. Men ja, det är ju, inget av de där lagen är särskilt bra, men så, det ser ju alldeles skrämmande ut med motståndet för något av dem. Men det betyder ju också att inget av de lagen själva heller är särskilt bra.
Nej. Nej, exakt. Nej, men de är väl, alltså Saints är helt okej, men det är väl just när de möter lite bättre lag så syns det väl kanske att de inte tillhör toppen direkt,
Ja,
utan
så är det.
man har ju vunnit mot ganska ett dåligt motstånd när man har vunnit för det mesta. Ja, och man, det är sånt där, man ibland så lag går på sådär 3-4 matchers winning streak, och sen så tittar man lite närmare på spelschemat så ser man att det är liksom att det är en ganska stor del av förklaringen ofta. Och så tycker jag det har varit ganska mycket med Saints den här säsongen.
Så är det verkligen, ja.
Vi kanske ska nöja oss där. Vad säger du?
Det tycker jag. Nu går vi till raketerna.
Ja, exakt. Våra raketer, ja. Jag försökte så här, googla fram, finns det, vad heter alla olika sorters av så här, raketer? Liksom, fontäner och bombtårtor. Och så här, försökte jag liksom ranka in dem. Men sen så blev det blev liksom lite för mycket för mig att göra det på ett bra sätt där. Men,
tänkte du att du skulle tilldela liksom varje av dina NFL-raketer någon sorts typ av, alltså, motsvarighet i den riktiga fyrverkerivärlden?
Exakt, jag tänkte att de skulle ha lite
Ja,
tears
väldigt
liksom. Att det
smart.
här var som en liten sån här fontän som man bara skjuter upp, du vet. Och så hade jag någon som inte var så där jätteimponerande raket, och sen så några andra som var lite liksom större. Men jag gjorde inte det helt ut. Men jag har ändå något lite tänkt på vilka som är mindre raketer än andra.
Kan du fundera på några spelare som skulle vara raketer, eller var det här liksom hela din förberedelse?
Nej, jag hann inte med mer än det tyvärr. Jag bara googlade olika fyrverkeripjäser, så att jag har tyvärr inga NFL-kopplingar än. Nej. Men jag improviserar lite, tänker jag.
Ja, snyggt. Bara en massa fjuttiga raketer som jag kommer undan med.
Men jag kan börja med en fjuttig då, bara för att eftersom vi ändå har pratat lite om honom här, så slängde jag in Joe Flacco som lite som en nyårsraket. Och det är ju kanske en sån där nyårsraket som, ja, alla raketer i och för sig, man skjuter upp dem, smäller och sen är de borta liksom. Och lite så kommer det vara med Flacco här. Det är inte så att man tänker att oj, den där killen ska vi ha som starter i vårt NFL-lag efter den här säsongen. Men det är ändå kul, för jag trodde nästan att jag ska vara ärlig och säga att jag var inte helt hundra på att han fortfarande faktiskt var i NFL och hade ett jobb innan han började starta för Browns här. Men han har ju gjort det väldigt bra sen han kom in i alla fall, och man får ju säga att det är lite av en sån där återuppståndelse kanske för Flacco, och att han sen spelar i de mest hatade rivalerna till hans gamla Ravens, det är en annan sak, även fast hatet kanske mest flödar i andra riktningen från Browns till Ravens istället för tvärtom. Men Lite underligt att han står där i en Browns-tröja ändå, men han gör ju väldigt bra ändå. Han har ju, som vi var inne på tidigare, många, många misstag, men också många, många fina spel, och leder ju Browns till ett gäng vinster här som gör att de troligtvis kommer ta sig till slutspel, och det hade de kanske inte gjort om de inte hade haft gubben Flacco där. Så jag tycker ändå han är lite av en raket som kom från ingenstans och lyste upp lite grann i alla fall Cleveland-himlen, och de är ju ganska underhållande att se på när han spelar.
Så är det ju. Jag slänger in en på lite samma tema, för Baker Mayfield har vi pratat om tidigare också. Lite samma sak. Nu spelar han på en väldigt hög nivå för sig själv, liksom, framförallt enligt sina egna mått, eller mina mått på honom. Det här är ju hans karriärs kanske bästa år. Och vi får se om han lyckas, om du då säger att en nyhetsraket ska liksom åka upp, skina så mycket som möjligt och sen dö ut. Får vi se om han dör ut då, eller om han lyckas stanna kvar som en evig stjärna där på nyårshimlen. Han tycker jag har gjort sig förtjänt, eller jag tycker han har gjort sig förtjänt av att få en kontraktsförlängning där i Bucks, och de vet ju hur de ska använda honom på bästa sätt. Så förhoppningsvis kan väl han, har väl hans karriär fått den typen av återupplivelse som ni fick ut av Geno Smith där uppe hos er i Seattle.
Ja, nej, men visst. Men han känns ju ändå som att han, Mayfield, har potential att starta många säsonger till. Och att liksom ändå som en starter som ändå man kan ta på allvar på något sätt. Alltså annars har vi ju haft supermånga backups i år som vi har pratat om, och vanligtvis med såna här backups så kommer de in och så gör de någonting häftigt, och alla fick för sig att Tommy DeVito där var liksom var nästa stora grej, och så går vi till nästa backup, ja, det är den där backupen som är nästa stora grej, och det är den där, och sen har man gjort det 10 gånger och insett att ingen av de här 10 kommer bli någonting, utan de kommer in från ingenstans, de spelar bra och charmar oss en liten stund, och så försvinner de oftast, och så är det ju nästan alltid. Och det är ju väldigt ovanligt att spelarna som kommer in så här från ingenstans, kanske har varit andra eller tredje kubis eller sent draftade, det är väldigt ovanligt att det håller i längden, nästan alla försvinner, och därför är det väl också spelare som Gino delvis då, som ändå fått kämpa lite för att få tillbaka någon form av att någon ska ta honom på allvar. Jag tänker Brock Purdy är väl också en sån spelare som kom från ingenstans och blev som en jättebra story, och det tar liksom, han måste spela bra i 1,5 säsong innan någon tror på att liksom att han ska kunna fortsätta på det här sättet. Så det är ganska tufft om man nu lyckas och är en bra spelare på riktigt, så är det ganska tufft att stå ut av alla de här liksom horderna av fyrverkeripjäser som dyker upp på QB-positionen. Försvararna har ingen koll på dem och sådär, och man får kanske lite extra utrymme för att man gärna vill utmana lag som har en sån här oprövad spelare och passa bollen och så. Ah, kolla, den här spelaren kunde ju faktiskt passa bollen ganska hyfsat ändå. Men till slut kommer oftast verkligheten ikapp.
Lite som det har varit med Josh Dobbs, som inte är en av raketerna. Han ligger och fyser någonstans.
Ja.
Vad fan det heter. Ja.
Mm. Och så ska man kolla på. Och det här är ju, jag kan ta en till fyrverkeripjäs här nu när vi ändå är så här långt. Kanske backup-rollen kanske har fått lite, orsakat lite fyrverkerier. Alltså att den ändå fått mycket uppmärksamhet. Att det kan vara väldigt viktigt liksom vem man har där bakom. För att vi ser ju i år hur mycket QB-skador det faktiskt är. Och många lag som kanske faktiskt hade behövt sätta sina QBs lite längre än vad de faktiskt satt. Några som spelar lite halvskadade, Lawrence har vi till exempel i Jaguars, så jag vet inte riktigt om det hade hjälpt. Han har ju många olika små skador, så att det kanske är så att det har läkt så han fått en ny, och så är det läkt så han fått en ny. Men det kanske hade varit bra om man hade haft någon spelare som man litar på och kunde hålla fortet ett litet tag, så hade man kanske kunnat vänta lite med att slänga in sin starter igen så där. Så att just den, hur viktigt det är att ha en bra backup på QB-positionen, tycker jag ändå har fått lite uppmärksamhet i år. Och sen ska man väl kanske vara ärlig och säga att om man tittar på slutspelslagen, eller om man tänker sig ska gå till slutspel i år, så är det ju väldigt få backups bland slutspelslagen. Utan de lag som spelar med sin backup-QB, ja, nästan inget av de lagen går till slutspel i år. Och det är ju, säger ju någonting. Browns är väl ett av undantagen.
Ja, men absolut. Jag tycker ju framförallt att det är ju någonting. Det är ju klart, jag tror inte att en lag ska vara byggda för att kunna vinna liksom Super Bowl med sin backup, men förhoppningsvis kunna överleva 2-3 veckor medan en starter har någon liten mindre skada eller en hjärnskakning eller vad det nu kan vara. Men man kan ju inte heller bygga ett lag där man behöver investera så mycket tid. Alltså det finns,
nej,
ju
inte, det
inte. Finns ju inte 32 starters ens. Liksom.
Knappt 15.
64. Ja, ja, men precis. Det blir jävligt svårt att hitta till många bra liksom QB som kan leda ett lag till liksom en slutspelsframgång.
Visst. Nej, men det man kanske kan se i år är väl att många lag har liksom ingenting. Alltså de har, nej, ingen backup-plan överhuvudtaget. Och allt bara kollapsar när kuben går ner. Liksom. Det är, och det är kanske lite jobbigt läge att sätta sig själv i. Och vi har ju sett typ Nick Foles och Eagles vann Super Bowl. Och sådär.
Ja.
Det händer inte så ofta, men det
nej,
har ju
jag
hänt.
Tänkte ett undantag. Men ja. En raket, det var det inte. Ja, jag måste ju få lyfta mitt eget Raiders-försvar. Jag sa inför säsongen när Lasse frågade vad jag hade för realistiska förhoppningar, eller om det var någon lyssnarfråga. Realistiska förhoppningar över året, och då sa jag att Raiders-försvar skulle vara topp 24. Lasse skrattade åt mig och sa att det var inte mycket, inte höga förväntningar. Nu är vi ju fan topp 10, tror jag. Framförallt om man bara ser den tiden sedan Antonio Pierce tog över huvudtränarjobbet och Patrick Graham har, jag vet inte, fått lite friare tyglar i hur han gör med försvaret, men försvaret var spär riktigt bra. Vi har haft ganska tacksamma motståndare när vi har mött liksom Vikings sopiga anfall, vi har mött Jets och Giants, men nu visade vi ju Chiefs var skåpet ska stå. Så någonstans så har ju faktiskt försvaret spelat jävligt bra. Max Crosby spelar bra, Malcolm Kuhn spelar bra, ett secondary med bara massa namnlösa försvarare i stort sett. Vi har ju typ det billigaste försvaret eller det näst billigaste försvaret i NFL. Och det ser så här bra ut. Det är absolut en raket, tycker jag.
Mm. Ja, men det håller jag med om. Och som du säger, det är inte så många spelare som man hade så här förväntningar på, eller ett namn som man knappt känner igen, kanske till och med som startar. Och det är ju extra imponerande såklart att man får ihop ett så bra kollektiv då.
Precis, precis.
Ska jag ta någon annan här då? Ja, men jag tänkte lite grann på, apropå då, eftersom vi ändå, nu blir det bara en massa schyssta övergångar här, men eftersom vi pratar så mycket om spelare man knappt känner igen och lite backups och no names och sånt där, så kan man ju prata lite grann om Rams, tycker jag, som har varit en riktig raket i år. Vi har ju lyft dem tidigare. Det är ju en av årets absolut största överraskningar, tycker jag, för jag trodde nog att det här Rams-laget, och jag vet inte om jag kanske till och med sa det inför säsongen, att kanske sämsta truppen i NFL. Sånt sa jag. Det har jag ju fått äta upp många gånger om. Men då är det ju smidigt om man då vill inte ta på sig så mycket. Om man nu liksom vill skylla ifrån sig på något sätt, så kan man ju alltid säga att det är ett bra coachjobb. Så då tänkte jag att man kanske kan lyfta Sean McVay här, som kom in i NFL och var liksom superhypad och sånt där. Och han är ju fortfarande en välrespekterad coach. Det var han innan den här säsongen också. Men kanske tappar lite av sin stjärnglans. Och jag tycker ändå att i år så tar han tillbaka den på något sätt. Han visar att han är en av de absolut bästa coacherna.
Ja.
Och han gör det liksom inte bara med att han är en bra offensiv playcaller, utan han gör också att han är liksom en bra ledare för den här organisationen, för det här laget, en bra head coach med liksom en vision, en filosofi, och man spelar bra liksom båda sidorna av bollen. Han är en bra, han och hans stab är bra liksom, ska man säga, coacher på det sättet att man är liksom pedagoger, man tar in unga spelare, man får in dem i systemet, de levererar, de ser skarpa, de ser tajta ut ute på planen och gör det de ska, och levererar en jättefin säsong med en trupp som kanske inte faktiskt borde vara här. Så att jag tycker Sean McVay ändå får tillbaka lite av sin stjärnglans och är lite av en fyrverkeripjäs på den här NFL-himlen i år.
Ja, du nämnde honom innan vi skulle spela in här, så tänkte så fnös jag och så sa jag att han är väl fan alltid en raket. Men samtidigt så här, tittar man på när jag... En av mina första tankar, så här, vilka raketer har vi då? Ja, men det är ju Puka Nacua, rookien där förstås, det är running backen Kyren Williams, det är Rams offensiva linje, alla de tre är ju liksom för mig på något sätt raketer. För när vi pratade om att truppen var dålig, så pratade vi också mycket om att den offensiva linjen ser förskräckligt igen dessutom, liksom det är bara massa namnlösa spelare. Mm. Men den har ju verkligen spelat jättemycket bättre än vad man har förväntat sig. Och om man har liksom tre stycken då tänkbara raketer, så kanske det ligger någonting i att det står att Sean McVay står där och tänder eld på, vad sa att de här pjäserna hette? Tunnan eller vad fan det var.
Bombtårtan.
Här är ju en bombtårta och det är Sean McVay på något sätt. Liksom han är grunden i bombtårtan. Stubintråden.
Ja, han är elden. Han är glöden. Precis.
Ja, men Byron Young också, rookien som de har fått in där, så linebacken har också spelat jävligt bra. Som du säger, de får ju ut väldigt mycket av sina spelare och de är ju ett av de bästa lagen i att liksom ersätta spelare som de tappar genom att bara plocka in någon.
Ja, och det finns ju någonting i att man, liksom, man har ett system som är så pass välkonstruerat, genomtänkt, att man kan sätta in lite vem som helst och de ändå spelar bra. Nu säger jag inte att alla de här spelarna är vem som helst, liksom. En spelare som Nakua ska såklart få cred för det han gör på planen, men ändå att det är så pass många spelare som kommer in utan så mycket erfarenhet, som inte någon riktigt känner till eller kanske till och med har spelat i andra lag och inte direkt jätteimponerat, och så kommer de in i det här bygget och liksom passar väldigt bra in i det stora pusslet och bidrar väldigt mycket. Då är det tycker jag är väldigt mycket av en coach-grej ändå, att man har ett så flexibelt sätt att tänka och ett system som ändå funkar på så bra sätt att man kan byta ut lite pjäser här och var, och det ändå går rätt bra. Det tycker jag är imponerande.
Det är det man pratar om när Patriots hade sina år där de var så fantastiska, och det var ju liksom det, de visste vilka de själva var och visste så här, ta in den här spelaren så kommer han göra exakt det här, och det är exakt det vi behöver honom till. Och det är lite samma sak med Rams, de vet vad de behöver, de vet hur liksom en tar de in en spelare så ser de till att de sätter honom i en position där han kan göra det han är bra på, och så låter de honom göra det. För med Puka Nacua kan man ju säga, han och Cooper Kupp är ju typ samma spelare, men de lyckas ändå få ut jättebra produktion av båda av dem. Och det är ju istället för att då känna så här, okej, men Nakua är efter Kupp och Kupp är liksom våran wide receiver 1 som har samma typ av roll med massa option routes, har man liksom istället kunnat få ut så mycket som möjligt av båda två av dem.
Ja, och om man kollar på liksom NFC som inte, ja, det finns några bra lag i toppen där med Eagles, Cowboys, Lions, 49ers kanske man kan säga, men efter dem, jag menar Rams, är inte Rams det femte bästa laget i NFC? De är bättre än NFC South-lagen tycker jag, spöat sig också 2 gånger om, så att de är ändå liksom, det är inte så pyttsam, även fast de inte har så jättebra record och har lite jobb kvar att göra för att ens ta sig till slutspelet där, så tycker jag de känns, jag tycker de känns väldigt tajta och välcoachade och levererar ganska bra fotboll de flesta veckor.
Så är det ju, absolut. Nu ska vi inte fastna för länge på dem, nu går jag vidare. Och så tänker jag lyfta upp 2 stycken Ravens-spelare. Du nämnde Kyle Hamilton här i matchen senast, hur de flyttar runt honom, safetyn där. Han är fan ligans bästa safety just nu, tycker jag. Så definitivt,
ja, många bra safeties i år i och för sig, men ja, jag håller med, det är väldigt bra.
Men jag skulle nog välja honom först av alla. Det är också för att han liksom, precis som det är så tydligt då när man tittar på den här statistiken och hur han flyttas runt, är att man kan göra så mycket med honom och det öppnar upp så mycket i vad man har möjlighet med i sitt försvar. Och jag tycker att han gör allting som han blir ombedd att göra, gör han på en sån jävla hög nivå. Så det är ju, han har ju förverkligat det som man trodde han skulle kunna bli när han kom ut i draften. Och sen så deras defensiva tackle där, eller defensiva linjespelare Justin Madubuike, som har spelat riktigt, riktigt fint hela året och är liksom bra mot spring men också bra som pass rusher. Nu vet jag inte hur mycket sacks han egentligen slängt upp, men han känns som att han är hela tiden i backfield och stör. Påminner lite om den här säsongen som Javon Hargrave hade i Eagles förra året, att en defensiv tackle som hela tiden förstör fickan helt och hållet och stressar och quarterbacken får en massa pressures. Så han spelar ju fenomenal fotboll just nu.
Ja, jag håller med. 2 bra raketer. Jag tänker att just med Hamilton där som draftades högt, han gick väl mitten på första rundan i alla fall. 14 kanske. Jag för mig att han gick.
Fan, 7 men, hade jag gissat, men det kanske var 14.
Nej, han
föll hela vägen lite
där. Han föll lite där, tror jag.
Ja, det här ska jag prata nu, så ska jag kolla upp det.
Ja. Men han har ju varit bra egentligen från första sekunden han kom in i NFL. Men just att drafta en safety ganska högt upp har ju varit något som har varit lite så halvt bespottat. Och det är därför jag påstår att han föll i alla fall lite grann i första rundan.
14, för
han var ju Han var ju talad om, liksom, alla gillar honom. Han var ju liksom en topp 5-spelare, liksom. Men det var andra mer värdefulla positioner som gick först. Och jag tänker man kan, nu är jag ju lite färgad här, men dra vissa liknelser mellan det här Ravens-försvaret och det här Seahawks-försvaret som de hade när de var väldigt bra. Och då var det ju väldigt mycket safety-positionen där också som gjorde att man kunde liksom lyfta det där, att ha flexibla spelare som kan göra mycket olika saker. Och sen har man liksom fysiska corners, man har en bra defensiv linje med en stabil rush, men inte några solklara stjärnor där och bra linebackers. Alltså man har en väldigt bra grund att bygga för, och så har man några flexibla spelare som kan göra det där lilla extra för att förvirra motståndarna och ställa upp på olika positioner och sånt där. Och Hamilton gör ju det lika bra som någon annan.
Ja, verkligen. Ja, nummer 14 valsan. Snyggt, bra minne.
Det har för mig
Borde ha
att någon
tagits nummer 7
skrev det
kanske.
nyligen någonstans. Antingen att jag läste någonting, kanske också var Slacken faktiskt. Får mycket bra information där. Behöver inte göra någon research. Det är jättebra. Nej, men ska jag lyfta någon då, så tänker jag ändå lyfta upp Jordan Love, quarterbacken i Packers, som jag tycker har tagit ett stort steg den här säsongen. Nu är Packers lite upp och ner och ser väl tufft ut för dem att nå en slutspelsplats här på 7-8. Men det är ju inte så mycket på grund av Love, tycker jag, utan man har haft problem med sitt springspel och sina running backs som har varit skadade, bitvis problem med sin offensiva linje, stora problem med sitt försvar fram och tillbaka. Love är väl den som har varit mest, kanske inte perfekt, men vecka för vecka ändå ganska stabil och gjort många bra matcher, tycker jag. Jag tycker han har visat tydligt att han, liksom, det finns inte någon tanke på att byta ut honom till nästa säsong här, och han var ju ganska oprövad och hade egentligen inte bevisat så himla mycket. Så att det här var ju liksom året då han skulle visa att ja, men det är jag som kommer ta över det här laget framöver, och det tycker jag han har gjort.
Absolut. Sen kanske inte han har gjort det med dunder och brak, men han har i alla fall gjort tillräckligt mycket för att han förtjänar mer tid att visa vem han kan vara. Sen
Ja,
är
nej,
de
men
ju
jag tycker att han har
tveksamma.
bevisat så pass mycket att liksom, alltså nu är det inte ens någon fråga längre, tycker jag. Det kanske är jag som är lite överförtjust i Love, men
Han är ju bara kontrakt till förbi nästa säsong. Sen måste de ju ge honom ett nytt kontrakt. Då är ju frågan,
Ja, då är
det är ju
frågan hur
där
stort
det
det
blir
blir.
tufft. Liksom ska betala honom 45 miljoner per år, då behöver han fan göra någonting mer än vad han har gjort, tycker jag.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Men då har han ju ett helt år till på sig här och spela till sig något monsterkontrakt då, i så fall.
Ja, och då kanske han har gjort sig förtjänt av det. Jag bränner av några här snabbt så att vi inte fastnar vid alla våra raketer alldeles för länge. Men
Nej.
Raheem Mostert, running backen i Dolphins, tycker jag. Nu har han gjort 21 touchdowns i år, har vi pratat om. Han har gjort 40 stycken totalt i karriären, så över hälften har kommit i år.
Det är bra.
Säger ju någonting. David Njoko, tight-enden i Cleveland Browns. Nu har han varit lite upp och ner, men han dyker alltid upp i alla jävla highlights hela tiden. Har ju massa i stora spel och har ju varit väldigt viktig för deras offensiv.
Grym i mitt fantasylag, om jag inte nämnde det redan förra gången vi pratade om Njoku. Men jag tror att han är
Ja,
typ
nu.
nummer 5 eller nummer 6 bland tight-ends i fantasypoäng i år. Så att,
Kolla.
ja,
Hjälper
där
det dig
räknar de
nu
inte så
i...
mycket. Hjälpte mig i min semi här nu? Nej, nej, nej. Jag sa ju till dig att jag startade
Jag vet.
Josh Jacobs mitt i julstressen här och torskade med 5 poäng mot Svante. Så att, men det är bra, det var ändå bra för att jag har en ursäkt då till att jag förlorade. Så
Snyggt.
det är bra.
Jag visste ju att du förlorade, men jag var tvungen att fråga i alla fall nu när vi ändå var i
Ja,
sändning, så att säga.
ja, ja.
Ja, sorry. Grattis, Svante. Och sen Jalen Johnson, cornerbacken i Bears, har ju spelat jättebra i år. Det var ju snack om att han sökte ett nytt kontrakt inför säsongen, att Bears försökte tradea honom och ville ha höga draftval. Och jag minns att jag själv satt och fnissade och tänkte så här, det är helt absurt att han kräver en sån hög lön. Jag för mig att han pratade om att han skulle liksom vara bäst betalda cornerbacken. Och nu i år har han ju spelat fan fenomenalt. Alltså det finns, Bears försvar är inte så jävla kast, och det är ju för att de har fått ganska bra produktion från en del av sina spelare. Monte Sweat som de plockade in, och Jalen Johnson då har ju spelat riktigt, riktigt bra. Så han kommer nog få ett fett kontrakt här i uppehållet och har gjort sig förtjänt av det.
Jag har sett alldeles för lite Bears i år. Jag vet inte
Ja, jag
varför. Det
vet
bara
inte.
blivit så.
Har inte funnits mycket skäl att se dem, å andra sidan.
Nej.
Men om man gör det, då kan vi kolla på Johnson.
Ja, men de började så dåligt så det blev liksom,
Ja.
de blev liksom irrelevanta tidigt. Så har man liksom inte tunat in så himla mycket. Det ska bli kul att kanske kolla lite i eftersäsongen här och kolla ikapp lite grann. Man är lite sugen på att bilda sig en uppfattning om hur Fields har spelat. Man har förstått att det har varit upp och ner och han har varit bra ibland, men liksom har varit lite inkonsekvent också. Men
Lite
det är
samma
ju
visa.
ja, men lite samma som det har varit tidigare år. Men han har sett lite för lite Fields faktiskt för att ha någon riktigt tydlig idé om hur han har levererat. Har vi någon mer raketer? Jag har en helt uppenbar här bara. Och det är ju CJ Stroud såklart i Texans. Och det var kanske inte så oväntat att han skulle dyka upp på en sån här lista såklart. Han kommer väl säkert vinna lite priser också så småningom, rookiepriser och så. Och han har ju lyft det där Texans-laget, vi ser ju hur det går nu utan honom och att en rookie kan komma in och vara så pass viktig och dominant som han ändå var från första stund. En spelare som också, det har vi också kanske pratat om under säsongen här lite grann, men liksom ganska uträknad. Folk skrattade lite åt hans dåliga sådana här kognitiva tester och liksom att han skulle vara lite puckad och det är liksom alla är bra på olika saker. Det där kanske inte är någonting som alla har i blodet att göra den typen av grejer. Och medan på fotbollsplanen har han ju spelat otroligt bra och Texans har ju varit jätteunderhållande och roligt lag hela säsongen. Jättetråkigt att han gick ner med de här skadorna och att de liksom inte har fått avsluta säsongen. För jag tror att de hade seglat hem den här divisionen eller åtminstone haft bäst chans att vinna den om han hade fått spela hela året. Men nu, de har ju fortfarande chansen. Men ja, lite trist att vi har fått klara oss utan honom ett tag, Stroud.
Måste ju älska narrativet att han är borträknad. För nu säger jag inte att det är du som står bakom det. Det är ju många som har pratat om att han valde sig ändå nummer två i draften. Så det är den här I have a chip
Underdagen.
on my shoulder. Ja, precis. Nej, det var ingen som trodde på mig. Jag har överbevisat allihopa.
Ja, det är sant kanske. Men det var inte så mycket
Men jag håller
hype
med. Nej,
kring
jag
han, då.
håller
Det kan
med.
man ändå säga.
Nej.
För
Man
att gå
trodde ju
nummer
inte att
två så
han.
var det väldigt lite hype.
Absolut, absolut. Och han har ju varit han har ju en veteran närvaro som är liksom helt absurt. Så liksom lugn och cool han har varit hela tiden. Om vi ändå är inne på rookies kan man ju nämna Sam Laporta, tight-enden i Lions, har ju också varit fenomenal för dem. Jalen Carter, defensive tacken i Eagles, har också varit jättebra i år. Många rookies som har bidragit också.
Verkligen. Har du något mer på din som du ska tända på?
Alltså, Darren Bland har vi inte pratat, han har vi pratat om under året, har vi inte sagt någonting om nu. Cornern som han slog då, interception, eller vad är pick six-rekordet, såklart en jätteraket. Christian Darrisaw, tacken i Vikings, har varit jättebra alla matcher jag har sett honom. Brandon Ayuk i 49ers vet jag inte riktigt hur mycket raket han räknas, eller som att han kommer från ingenstans, men han har ju etablerat sig, tycker jag, som en sann wide receiver 1, liksom. Och jag tror att det är nästa år är hans femte, eller så här, de plockar upp hans fifth year option, så han har ju en ganska hög lön och går in på sitt kontrakt sista år efter den här säsongen. Så då oftast det liksom förhandlas fram en kontraktsförlängning, får vi se vad som händer med honom. Men har ju spelat sig förtjänt av ett stort kontrakt också han.
Verkligen. Och sen så som ni kanske hör lyssnarna så har vi inte nämnt så många av de liksom giganterna. Och det var kanske inte
Nej.
meningen i den här delen heller. Alla de här McCaffreys och CD Lamb och alla de andra.
De pratar
Utan
vi så mycket om i alla fall.
ja, så tanken var här kanske att lyfta några som, ja, det var väl lite blandat här medan vi väntade och oväntade och lite underliga raketer kanske som vi sköt upp här. Men det var inte tanken att riva igenom årets största stjärnor, för det har vi gjort så mycket alla andra veckor.
Kommer väl när det blir sån här all pro-lag här sen framöver i alla fall. Så.
Ja, säkert.
Diskutera dem.
Ska vi kolla lite grann på sista veckan här då? Det är som sagt
Rimligt.
en hel del spännande, som det är en del stormatcher. Vad hade vi bland annat? Vi har ju till exempel, sitter jag och scrollar här och hittar inte
Kör på
någon
in
av
här.
stormatcherna.
Lions
Dolphins
Cowboys.
Ravens, Do
Dolphins
Lions
Ravens.
Cowboys,
Ja.
Dolphins Ravens är ju kanske stormatcherna. Den här Lions Cowboys-matchen spelas redan på lördag natten tror jag. Så den är lite före. Vi har en Thursday Night Football-match mellan Jets och Browns som jag tänker att vi inte behöver säga så mycket om, men Lions Cowboys känns ju intressant i alla fall.
Jätteintressant. Jag tyckte Lions spelade bra här senaste veckan. Och Cowboys Cowboys då, som kommer från en förlust nyligen. Lions anfall har ju spelat bra hela året, tycker jag. Framförallt när de kan, när linjen kan hålla Goff ren. Det gäller att de kan göra det mot Cowboys, och det är ju inte alltid pissenkelt att göra det med Micah Parsons där. Cowboys, vi har pratat om att de är ganska statiska i sitt försvarsspel. Möter nu en offensiv koordinator som har varit jävligt duktig hela året i att liksom skapa sådana här skriptade stora spel. Så det känns som att det kommer bli en ganska tight match. Lions är ju kanske, jag vet inte, de är lite så smörkniviga. Alltså, känns inte så livsfarliga. Cowboys har kanske lite mer någon sorts typ av svärdpotential att kunna vara ett riktigt, riktigt bra lag. Och Lions har inte jag kanske riktigt tagit på allvar ännu, och har väl chansen nu att visa att de faktiskt är ett riktigt bra lag.
Ja, smörknivar och svärd och grejer. Jag tänker att de är inte så kompletta Lions, kanske, som många av storlagen. Alltså med tanke på att de är rätt sårbara i sitt försvar och sånt där. Offensivt, de har ju spelat väldigt bra nästan hela
Ja.
året.
Det är väl också lite med smaken i munnen man får när man tänker på Goff. Tänker att han är bra, men han är liksom inte. Det är lite Purdy-diskussionen igen. Kanske behöver ha bra förutsättningar för att det ska funka.
Ja, så är det kanske.
Men då
Men han är
gör det
ändå
i alla fall.
bra, liksom. Alltså, han är ju bra på det sättet att han är kanske inte en topp 10 QB, men han är ju inte långt
Nej,
därifrån.
precis.
Han är ju
Och
ändå
det är ju
där
där.
omkring.
Jo, men utanför topp 10 så känns det ju väl det som gör att det känns lite så här, liksom, lite mättat på något vis.
Ja, sen har han kanske spelat som en topp 10 QB, men man kanske inte skulle slänga in honom i alla situationer. Nu har de ju inte liksom en ocean av playmakers i Lions direkt, utan Laporta som du säger, och Amon-Ra St. Brown är ju extremt pålitlig. Deras nummer ett receiver, som känns som att han är bra alltid, helt enkelt.
Ja.
Och man har en bra linje och sådär,
Och en
springspel
bra
tycker jag
running
de har.
back
Ja.
duo där. Ja, Gibson Montgomery är ju riktigt bra.
Så de tuggar ju på rätt bra ändå där. Men ja, nej, jag tror att det kan bli en svettig match här för Lions. Cowboys är också ganska stora favoriter. Nu spelar de ju på hemmaplan här också igen, så att
Ja.
då borde det ju gå bättre. Jag tror väl att Cowboys kommer tvåla till Lions här och få tillbaka lite självförtroende. Men Lions är inte helt ofarliga. Man vet också i slutspel, det kan bli lite hur som. Att bara ha ett väldigt bra anfall, det kan ju ta en ganska långt. Vissa matcher så blir ju försvaren helt utraderade ibland. Alltså även när bra lag
Ja.
möts, så ibland så blir det liksom 30-33 eller någonting i slutspelet. Även fast det ska vara bra försvar på pappret. Så att jag ska inte räkna ut Lions, men de kanske inte hör till den här yppersta eliten kanske. Men snäppet under.
Ja, nej, jag tror ju att Cowboys vinner här också. Framförallt så tror jag att Cowboys anfall kommer
Jag tror de
inte ha
kommer
det
ha ganska lätt här.
enkelt. Ja, okej då. Ja,
Jag tror det,
det
ja.
är taskigt. Men ja,
Ja, men
det beror
de är
lite
inte,
på.
hur bra är Lions försvar? Alltså det är ju, ja,
Inte
topp
jättebra. Och
20
framförallt så har
ens,
de ju
jag
inte
vet
så
inte.
mycket pass rush. Alltså Hutchinson är ju bra, men annars har de har ju inte så mycket utan, liksom, förutom honom. Och
Nej.
har inte heller ett secondary för att det ska kunna liksom kompenseras. Cowboys anfall så som det har sett ut under året kommer väl kanske kunna promenera hyfsat enkelt.
Ja, jag skulle tro det i alla fall. Men vi får se. Det kan nu säkert bli ganska underhållande om anfallet i Lions kommer till spel också. För Cowboys försvar, som sagt, sett lite mer svajigt ut senaste tiden här. Så att jag tror säkert de kan hosta upp lite poäng. Men det kommer säkert se enklare ut för Cowboys, tror jag. Och till slut kanske det kommer något misstag, någon fumble eller något sånt där. Men ja, vad har vi mer där som känns intressant då?
Du
Vi nämnde
nämnde
ju
ju
Dolphins
Dolphins
Ravens.
Ravens.
Ja, den kan vi ta direkt kanske. Den är ju också väldigt spännande. Som du nämnde någonting där om Ravens slutspel, så seedning och allting. Så det kanske vi kan börja i den änden.
Ja, det nämnde jag innan sändning för er som nu funderar på vad fan, det har han inte alls
Just
sagt
det.
någonting om. Men Ravens har ju just nu första seed och vinner de den här matchen så säkrar de då första seeden i AFC. Och liksom även då kan de torska vecka 18, så i stort sett så kan de vila alla sina starters sista veckan och få en bye week och så ha liksom 2 veckors paus så att säga. Kan ligga hemma och dricka pina colada och bada i poolen eller vad man nu
Jättebra
gör.
uppladdning inför slutspelet.
Det var inte Giants som åkte båt med OBJ. Nu är han ju här i Ravens. Han har säkert en jättebra förslag på vad man ska
Han har
kunna
säkert
göra
några
under
båtkontakter som de kan utnyttja.
Troligtvis. Ravens känns ju inte alls som ett sånt organiserat organisation. Det är inte så strukturer. Nej, men och det känns ju som att så som de spelade nu, att de borde kunna göra det också. Jag tycker att den är kul. Det var Patrick Queen, tror jag, som efter matchen pratade om det här basketball on grass, tror jag han kallade det. När, att det är så mycket fin lir i fotbollen och att det ändå handlar om, liksom, man måste kunna vara fysisk också, att lag inte vill möta dem eftersom att lag vill hålla på med den här snabba fartfotbollen, liksom, det här som Twitter-världen blir arg över hela tiden så fort tacklingar bötfälls, att man närmar sig flaggfotbollslivet. Ravens menar ju då, eller Queen menar väl då, att de är fysiska och ingen vill möta deras försvar för att de spelar så fysiskt. Möter ju då Dolphins, som kanske är liksom det är
största finessanfallet.
Ja, ja, men precis. Och all den här farten. Så det känns ju som att det är en jävligt kul matchup bara av den anledningen. Och alla dessa vindsnabba receivers i Dolphins och en offensiv huvudtränare som kan skissa upp det mesta och det galnaste. Så en väldigt kul match, alltså coach matchup då, mellan McDaniel och mot Ravens Will McDonald, deras eller fan är det, nej, det är inte Will McDonald. Vad fan heter han? McDonald i alla fall heter han, det alltså defensiva.
Mike. Nej.
Mike, Will McDonald är en jävla pass rushen i Jets. Jag blandar alltid ihop dem. Ja, ursäkta. Men McDonald, ja, det är en ganska kul coach matchup igen för McDonald.
Ja, och sen är ju liksom, alltså Dolphins är ju väldigt lika 49ers, så att, och Ravens gjorde ett väldigt bra jobb där. Så där kan man ju tänka sig att de har någon typ av liten idé om hur de vill göra det på något sätt. Dolphins är ju också, precis som 49ers, ganska balanserade mellan spring och pass och sånt där. Sen är det ju mycket som går via Hill. Han skapar väldigt mycket ytor för dem eftersom, ja, lag måste helt enkelt dubbla honom eller spela honom väldigt safe för att han inte ska kuta bakom dem och man ska få någon lång touchdown och sånt där. Det är inte så många som lyckas sakta ner Hill så himla mycket. Men mycket handlar ju om honom ändå i det här Dolphins-anfallet. Nej, den känns väldigt rolig. Tror säkert att Dolphins har tittat lite på vad Ravens gjorde mot 49ers och sådär, och har lite kanske svar på de frågorna som Ravens ställde till San Francisco. Så borde se lite skarpare ut kanske än vad 49ers gjorde. Jag tror att det kan bli väldigt roligt. Jag tror Dolphins har en god chans att vinna den här. Men och som med sin försvarslinje där, så är de ju inte helt ofysiska i Dolphins heller. Så att det kan nog bli både lite fysiskt spel för de som gillar det och lite explosiva spel för de som lutar åt det hållet. Så att det känns som en spännande och rolig match. Ravens är väldigt skönt för dem om de skulle säkra den här första sidan, som du säger, jätteviktigt såklart. Och Miami fortsätter ju brottas med det här med att man ska slå de bra lagen, och man gjorde det senast, och man vill också komma in i slutspel och i alla fall känna att man kan hänga med de här lagen. Man vill liksom inte åka på storstryk här och bli fysiskt dominerad som Patrick Queen gärna säkert skulle se. Så att, jag tror att det kan komma ändå två motiverade lag här, och att det, även fast båda är liksom slutspelsklara, och att det blir en bra match då av det.
Ja, och där när du ändå nämner då Dolphins försvar, så finns det ju, man pratar gärna om anfallet just för att det är de som är alla liksom highlights, men försvaret med Christian Wilkins är jättebra. Bradley Chubb har ju börjat få lite fart under benen, hade ju en bra match här senast. Den defensiva linjen generellt har ju spelat Raekwon Davis där.
Jalen Phillips är också en jättebra spelare.
Ja, precis. Så de har ju verkligen ett bra försvar, vilket man kanske inte ska glömma bort. Sen blir de, tror jag att de är, får det något svettigare mot Ravens än vad de hade mot Cowboys. Jag tror att Lamar är lite av ett annat djur när han spelar på det här sättet. Ja. Som är
lite av ett unikum. Lite svår, ja, coachat mot honom, alltså, för att han, ja, gör det mesta. Det här skulle ju kunna vara en sån här match där Lamar Jackson, som ändå är uppe i toppen av MVP-striden, om han gör en riktigt bra match här, skulle kunna säkra den mer,
absolut,
eller mindre. Samtidigt,
absolut,
som de säkrar första sidan med en vecka kvar och han säkrar MVP-titeln här, vilket... Ja. Ja, han har ju statistiskt inte den mest imponerande säsongen han har haft såklart, men han spelar ju väldigt bra och bär dem väldigt mycket, så att jag tycker, ja, att han är liksom värd en lika mycket som någon annan i den här säsongen, när vi kanske inte har haft någon som har stått ut så där himla mycket. Så en riktigt bra match från Jackson här, så tror jag att han har en väldigt god chans att ta den.
Verkligen.
Vi har ju Saints Buccaneers också som möts.
Mm.
8-7 Buccaneers mot 7-8 Saints. Jag tror ju, jag har ju varit tuff mot Saints innan säsongen, under säsongen, nyss i den här podden. Så att jag ser ju Buccaneers som hyfsat stora favoriter här. De är ju knappt favoriter. De är 3 poängs favoriter enligt Vegas här på hemmaplan. Så det är väl mer eller mindre jämnt skägg då mellan de här. Men jag tycker att Buccaneers känns bättre och tror att de kommer vinna den här. Men det är ju inte två dunder solklara lag som möts här, så att det kan väl gå lite hur som.
Ja, så är det ju absolut. Alltså Saints har ju haft ett par matcher där de har spelat riktigt bra. Men det är ju framförallt, alltså försvaret är ju bra konstant. Skulle man kunna lyfta ett par raketer därifrån också. Men anfallet har ju verkligen varit upp och ner och kanske mest ner och haft problem i red zone och inte riktigt lyckats förvalta alla sina storstjärnor och Derek Carr har sett också frustrerad och arg ut och själv inte spelat särskilt bra. Det är mycket knas med det här Saints-laget som man kanske på förhand trodde skulle plocka hem den här divisionen. Så, ja, jag som då skrattade åt Bucks inför säsongen tror väl också på att de är favoriter i den här matchen och då därmed också favoriter att plocka hem divisionen. Det spyr lite i munnen när jag säger det tyvärr.
Ja, med svag konkurrens får man ändå säga, för att det är många som har Panthers är ju en besvikelse såklart, även fast man kanske inte trodde de skulle vinna divisionen. Falcons har ju varit en tydlig besvikelse i år. Det snackas om att sparka coacher till höger och vänster. Saints har ju varit en besvikelse och Buccaneers är väl de som om något har överraskat positivt, men de är ju också bara runt 500 liksom, så det är inte så att de har liksom gjort någon. Ja,
Dundersäsong.
de har inte dominerat direkt. Så att, nej, vi får se. Jag tror på Buccaneers som sagt i den där matchen. Vi har fler intressanta matcher säger jag här. Vi har ju Steelers Seahawks bland annat som är, jag tycker är extremt intressant. Den tycker jag att vi ska stanna länge vid. Nej, men tycker inte du den känns så het kanske? Steelers har väl ändå chansen på slutspel. De är 8-7 här, Mason Rudolph
Absolut.
inne och dominerar. Seahawks har ju egentligen den här matchen och sen har man ju ja, väldigt bra chanser får man säga, om man skulle lyckas vinna den här. Så att det är lite sista chansen för Steelers och ja, kanske också för Seahawks i den här matchen.
Ja, det är ju lite den matchen, förlåt, det är den matchen, Packers-Vikings-matchen, Raiders-Colts-matchen, det är liksom sådana här lag som är där och så här tuggar. Nu är ni kanske mer på insidan än vad de här andra lagen var som står på utsidan. Men det är ändå lag som på något sätt har slutspelsmöjligheter, men som kanske inte känns som att de är så jävla heta de här matcherna. Det är inte så att jag tänker mig, tittar på Packers Vikings och tänker att det här är liksom måste-tv, men på sätt och vis så är det ju för båda lagen fortfarande en realistisk chans att kunna ta sig till slutspel. Och samma då Steelers och Seahawks-matchen där. Ni borde kunna städa undan den där, tycker man, men Steelers, fan, det såg ju lite, det kanske var den där raketen som du pratade om i Ravens och Rudolph, att nu har han liksom fjuttat av sig och brunnit upp och så blir det kanske inte så mycket mer poäng. Och att ni kan liksom städa undan den matchen, vilket man tycker att ni borde göra om ni ska ta ett slutspel, för jag vill inte se Steelers där. Men det är ju kanske inga så här dundermatcher som man känner att det här måste jag se.
Nej, jag håller med. Men både Steelers och Seahawks är väl sådana här lag som eventuellt skulle kunna slå något lag i slutspelet om de har en bra vecka. Jag tänker Steelers är ju alltid Steelers liksom och de har ju sitt försvar. Och sen så behöver man inte få till så himla mycket spel. Alltså man hade ju några stora spel till Pickens här senast och det räcker mer eller mindre. Och Seahawks har ju ändå ja, spöat Eagles här nu senast, spelar ganska jämnt med Cowboys. Sen har de fått storstryk av många av de andra bra lagen. Så de är ju liksom under de bra lagen båda de här. Men ändå så här hyfsat respektabla lag skulle jag väl ändå säga jämfört med kanske de absoluta slamkryparna som kommer ta sig in i slutspelet. Så på så vis är den ju kanske lite mer intressant, men jag håller med om att det är en riktig long shot att även om något av de här två lagen skulle ta sig i slutspelet så är det en ganska stor long shot att de skulle kunna göra någon riktig skada där. Det är inte så sannolikt, men de kanske skulle kunna ställa till det i någon match sådär. Men vi behöver inte prata så himla mycket om det. Vi har pratat mycket Steelers, vi har pratat mycket Seahawks definitivt, eftersom jag alltid pratar för mycket Seahawks. Hur mycket jag än försöker att inte prata så mycket om Seahawks så
Svårt att
blir det alltid,
begränsa sig.
nej, det blir alltid lite ändå. Så att vi behöver inte stanna vid den så himla mycket. Jag vet inte om det var någon annan match som vi hade som kändes. Chiefs-matchen mot Bengals är ju kanske intressant bara för att Chiefs liksom är på något sätt i fritt fall. Bengals vet man inte var man har dem. Ena veckan så slängde de upp massor poäng med Browning, sen blev de utklassade av Steelers. De är liksom all over the place. Och Chiefs är faktiskt bara på 9-6. Så det är ju inte så att de har inte ens säkrat sin division än,
Nej,
va?
det har de inte.
Nej, för
Helt
Raiders
mycket det
kommer
också,
där bakom.
absolut.
Ja, det
Ja,
är
vi
sjukt.
kommer. Vi kommer.
Och de petar mig in, Chiefs petar mig in i slutspelet för en månad sen. Och de är liksom fortfarande
Ja.
inte liksom riktigt klara. Och Raiders skulle ju definitivt, vad har Raiders sista veckan, vet du det?
Vi har, nu ska jag se, jag tror att vi har Broncos, jag måste bara dubbelkolla det här.
Vad har ni har Colts nu?
Precis.
Colts
Colts
Broncos,
nu och
alltså.
Broncos.
Det är görbart ändå att Raiders skulle kunna vinna de två matcherna. Och då vet jag inte hur tiebreaken ser ut mellan Raiders och Chiefs. Men ja, tänk om de skulle tappa slutspelsplatsen Chiefs. Av vilken anledning som helst så vill ju Chiefs kanske inte ens riskera att det ska bli en
Nej.
diskussion. Och då
Möter ju fan
måste de.
Chargers sista veckan också. Ett tanklag. Så
Ja.
det är därför de kanske kunna förlora. Men framförallt så behöver de ju räta upp skeppet. Och
Ja.
Bengals borde de ju kunna vinna på hemmaplan, tycker man. Det tyckte man och visserligen om Raiders-matchen också. Men då var det ju, nu var det ju liksom, nu är ju kollapsen ett faktum. Nu behöver de ju se sig i ansiktet, eller se sig i spegeln och tänka att det här måste vi göra någonting åt. Så troligtvis så kommer det väl en sån här motreaktion och så slänger de upp 55 pinnar eller någonting.
Ja, och så har man någonsin tänkt ganska länge och de har inte gjort det. Så det är inte så mycket
Ja.
som talar för att de skulle ha en, liksom en supermatch. Men det behöver de kanske inte nödvändigtvis ha heller för att vinna den här matchen mot Bengals. Men nej, jag håller med dig om att
Bengals är
de
ju
måste
också
ju.
ett av de här lagen som håller på att slåss om sidning.
Ja.
Eller alltså, inte om
Ja,
sidning, men om
de har en
slutspelet.
chans. Ja. Jag ser dem bara längst ner i AFC North där, men de har fortfarande chansen då såklart. De kan ju komma upp till 10-7. Ja, så att de kanske inte lägger sig ner och dör helt frivilligt.
Nej.
Nej, sen Browning mot det Chiefs-försvaret. Ja, kanske ska till något spektakulärt misstag för att de ska
De
tappa det
kanske
där
inte
Chiefs.
förlorar en till match där de inte släpper några passningsyards på tre kvartar.
Nej, nej,
Nej.
man kan ju hoppas det kanske. Ja, det kanske inte var så mycket mer att snacka om där. Det är ju som sagt många lag som har viktiga matcher där. Falcons till exempel, Jaguars också, möter ju Bears och Panthers respektive där. Så att, inte så kul matchups kanske, men viktiga för de lagen bara.
Så
Att
är
de
det ju
stakar av
absolut.
dem och vinner dem. Och med det då kanske vi helt enkelt ska ta och runda av, va?
Låter rimligt tycker
Ja, det tycker jag också låter rimligt. Annars fastnar vi för mycket på de här dåliga matcherna. Men vi kanske ska säga gott nytt.
Det är
Eller
väl
vad säger du?
trevligt.
Det är
Ja,
ju ändå
gott nytt
snart
år.
nytt år här. Även fast det inte är nytt NFL-år riktigt så är det ju ändå något sorts nytt år.
Andra människors tideräkning, så är det ett nytt år.
Just det. Just
Det är
det.
ändå värt att fira.
Det tycker jag. Så att, ja, men tack för att ni har hängt med oss hela det här året. Säger tack från Lasse också som jag vet att han säkert känner i sitt innersta. Och så syns vi igen 2024.